du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så härligt. Ja, vi befinner oss som sagt i Korintsebrevet och vi har hållit på med det ett tag. Och jag har satt som en rubrik för det här, överlåtna relationer. För det här kapitlet handlar väldigt mycket om relationer. Om det som kanske är det absolut viktigaste, och det är det viktigaste för oss som är kristna, eller hur? Det är ju relationer. Vad vore vi utan relationen till Gud? Vi vore ju lost. Vi vore ingenting. Så vi behöver ju relationen till Gud. Han är vår frälsare. Han vi kan prata med. Jag tänker på det, det är så ofta man får tala ut det här att den kristna tron är en relation, inte en religion. Eller mer i alla fall relation än religion. Den som har sonen har livet. Han känner oss vid namn, står det, Jesus Kristus. Så att det där är så viktigt. Och har du inte den relationen med Gud idag, så ska du få uppleva det idag. Och så att relationerna till Gud, men också relationerna oss emellan. Och så det är det här egentligen det här handlar om väldigt mycket. Och vi befinner oss i Korint. Paulus, han var ju jude i grund och botten, en farisé, en oerhört lärd jude. Och Gud kallar ju honom den otroligt starke teolog och som var så noga med de judiska reglerna. Honom av alla kallar Gud till att ta sig ut i den här hedniska världen. En helt annan värld i Korint, i Grekland. Ni förstår själva. Han hamnade i Korint som en världsstad där det är väldigt ont om judiska regler. Och judarna de var väldigt noga med sina regler och renhet och så vidare. Och så hamnar han mitt i den här krutdurken, skulle man kunna säga, som Korint är. Och man har liksom kallat det här för ett problembrev. För att det är så många saker han får ta itu med i församlingen. Men någonstans så känner jag att när vi ska prata om det här med relationen till Gud, men också relationen till varandra, så är det som att vi är, det är väldigt likt vår tid och det vi lever i, det som också Paulus levde i. Han kommer, han har sin kristna tro, han har också en judisk bakgrund, och han lever i en värld som nästan som en minoritet, kan man säga, att han får försöka att liksom navigera i en värld som har helt andra värderingar, helt andra regler, helt andra traditioner. Och där står du och jag också. Vi lever i världen, men vi ska inte leva av världen, eller hur? Så att det här är själva grunden när vi går in i det här. Och de här ringarna, alltså det är ju någonting som har med det judiska och det kristna arvet att göra. Det är ringarna, eller hur? Förbundet. Att verkligen kunna överlåta sig både till Gud. Ni vet, den förlorade sonen, kommer ni ihåg, va? Som lämnar Gud. Vad får han när han kommer tillbaka? Han får en ring tillbaka på sin hand. Vad är ringen? En symbol. Det är en symbol för trohet, för överlåtelse. Kan vi vara så förtrogna med Gud? Kan vi verkligen överlåta oss till honom så mycket så att vi verkligen kan gå i förbund med honom? Och steg två sen, som vi ska titta på. Kan vi gå så långt så att vi liksom till och med kan gå in i ett förbund, i ett äktenskap med någon? Kan vi verkligen lova varandra trohet livet ut? Det är de här frågorna som är uppe på tapeten här i det här. Och det är det jag tror att Bibeln är ett rättesnöre. Vi läser Bibeln och vi vet att Bibeln är en domare över både hjärtats uppsåt och tankar, det vet vi. Men Bibeln är vårt rättesnöre och vi läser Bibeln. Vi hoppar inte över några delar. Man kan ju tänka, men det här, sån här grejer kan man väl inte prata om, äktenskap och skilsmässa och liksom olika relationer och olika, vågar man, alltså sånt kan vi väl inte prata om. Det finns ju massa människor som har upplevt mycket sorg och mycket smärta i såna här situationer. Såna grejer måste vi väl hoppa över som församling? Nej, det gör vi inte. Bibeln fördömer inte någon. Det är en domare över hjärtats uppsåt tankar. Vi läser hela skriften och vi låter Gud verkligen få operera. Vi låter svärdet gå igenom oss på något sätt. Men vi måste veta att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så att jag vill bara säga det redan nu, att det finns också en åklagare i Bibeln. Och han kommer göra allt vad han kan för att försöka trycka ner dig i skorna idag. och säga att jag har tittat där. Du är alltid en sorglig person och så mycket dåliga relationer du har och så mycket som är brutet och så mycket som är sprucket i ditt liv. Titta får du se. Jag bara vill sätta stopp för honom redan nu. För att vi avslöjar honom. Gud är inte här för att fördöma någon. Gud är här för att lyfta dig och mig. För upprättade relationer. Är ni med mig? Så det är det som är målet här. Det är inte att liksom tala om att du är en riktig skrothög. Det kanske vi kan uppleva oss. Men Bibeln och Gud är här. Det är vårt rättesnöre. Och vi sträcker oss mot det. Det är det vi vill nå. Är ni med? För vår relation. Det är våran standard. Och vi följer Bibeln. Det är vårt rättesnöre. Sen vet vi att livet är inte alltid en dans på rosor. Vi lever i en verklighet som kan vara tuff för många människor. Så att jag vill bara skicka med det redan nu. Herre, jag bara tackar Jesus för överlåtna relationer. Tack att vi på nytt kan få sätta på den här ringen på handen, Gud. Och få gå i förbund med dig. Om det är någon här som inte är frälst idag, så kan du få uppleva att du kan få ringen på handen. Du kan välja att gå i förbund med Gud. Jag tackar dig Jesus för det, Herre. Tack för överlåtelsen idag till 100%. Och jag tackar dig också om det finns någon som går i tankar kring det här med äktenskap och relationer. Ska jag leva ensam eller ska jag gifta mig? Hur ska det bli? Herre, jag tackar dig Gud att du kan bara ge vishet och kunskap idag. Att vi får överlåta oss att till och med gifta sig, Herre. Och bara få sätta den ringen på hand och lova någon trohet, Herre. Jag tackar dig gode Gud för upprättade relationer. Tack att för överlåtna relationer. Gud, tack att vi bara i ödmjukhet bara får läsa detta och få kunskap om detta utifrån ditt ord, Herre. I Jesu namn. Ja, det var dåligt. I Jesu namn. Ja, det var bättre. Hörrni, överlåtelsen till Gud. Vi börjar i vers 17. Kapitel 7 och vers 17 börjar jag läsa. Stå kvar i kallelsen, står det där. Första Korinthierbrevet 7 och 17. Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom. Så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om han är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. Och när det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar att det i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som de är. Är du bunden vid en hustru, sök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så sök inte någon hustru. Men om du gifter dig så syndar du inte. Det är väl bara skönt att höra när man är gift, va? Och om en ogift kvinna gifter sig så syndar hon inte. Det som gör så kommer dock att få lida här i livet. Och jag vill gärna skona er. Men det säger jag er. Tiden är kort. Hallå där. Tiden är kort. Och nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det. Och de som gråter som om de inte grät. De som är glada som om de inte var det. De som köper något som de inte fick behålla det. Och de som brukar den här världen som om de inte brukar den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Tiden är kort. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Alltså, vad i hela världen handlar detta om, kan man fråga. Alltså, det Paulus egentligen säger här, och det han är tydlig med, det är att vi ska vara överlåtna till Gud. Det finns en kallelse på grekiska eklego. de utkallade. Ekklesia, det är församlingen, vad den utkallade skara. Alltså Gud har kallat dig och mig ifrån den här världen. Vi tillhör inte längre den här världen, vi tillhör Herren. Vi tillhör Gud, är ni med? Och då är det liksom som Paulus, det låter som att han är nästan lite trött på de här. Va? Varför bekymrar ni över så mycket? Och det finns alltid någonting att bekymra sig över. Har ni tänkt på det? I livet, är det inte så? De som var slavar, ni vet att det här var ett, vi lever i antikens dagar. Det var en slavekonomi, ett slavsamhälle. Det fanns folk som var slavar. Tror ni att man ville vara slav? Nej, det ville man väl inte. Man ville vara fri naturligtvis. Det var ett jättebekymmer måste det ha varit. I rent mänskligt sätt. De ville bli fria. Och Paulus säger inte att Paulus, ja men det är väl jättebra om ni blir fria. Men det är inte det viktigaste, för ni är frigivna i Kristus. Ni är redan fria genom Jesu blod. Genom att Kristus har friköpt er så är ni fria. Det är ännu viktigare, säger Jesus. Sen har vi de här då judarna som lever i en minoritet i den här stora världsstaden. Och de är omskurna. Hur ska vi göra med detta? Hur ska det bli med vår nästa generation? Hur ska vi bevara det judiska? Och man liksom vet inte hur ska jag kunna passa in i det här samhället? De hade fullt upp med detta. Jag är ju jude och det är min identitet här. Sen fanns det föräldrar som undrar hur de ska göra med äktenskapet. När de hade döttrar, ska vi gifta bort dem? Det är ju jätteviktigt. I den här tiden så var det nämligen så att det var ju pappan som var försörjare för sina flickor, eller hur? Ända tills den dagen då han hittade till det fanns en man hon kunde gifta sig, då tog ju den personen över. Så papporna hade ju, det var ett jättebekymmer rent mänskligt för papporna. Hur ska det bli med min dotter? Jag måste försöka gifta bort henne och då måste det vara en riktig karl. För som att gifta är rikt, har ni hört det ordet någon gång? Och det var faktiskt en liten sanning i det. För så var det i Sverige också nästan ända in på 1900-talet. Att pappan var ju förmyndare för sina döttrar ända tills den dagen då det fanns en man. Och då var det, då gällde att det var en riktig kar, eller hur? Som hade pengar som kunde försörja henne. Ni ser att det är jättemånga olika bekymmer här på olika sätt. Men vad är det Paulus säger? Det är viktigt, finns en sak som är viktigare än alla era bekymmer. Det Herren, att ni är kallade av honom. Det är överlåtelse till honom. Tiden är ju kort. Hallå, hallå, tiden är kort. Och när jag läste det här så ringade det här med Noa. Liksom det här, när det står i Bibeln det här, att som det var under Noas dagar. De gifte sig och blev bortgifta. Det var det de funderade på. Och här handlar det om köpeskaper. Ska jag köpa det eller ska jag inte köpa? Det handlar om business, va? Det handlar om alla möjliga saker. Och liksom det är som att Paulus blir riktigt arg här, va? Hallå! Wake up! Tiden är kort. Jesus kommer snart. Vad är prioriteringarna här? Och jag tänker att det är det här som handlar om överlåtelsen till Herren själv. 100%. Är ni med mig? Hur mycket ska vi överlåta? Det kan jag inte. Men jag har ju mina bekymmer. Jag vill ha dem för mig själv. Förstår du inte vilka problem jag har här med min ekonomi eller med mina relationer? Eller vad det nu är. Men låt Herren få ta över. Låt honom bara få bli din Herre. Överlämna allting till honom. Varje dag, låt varje bekymmer bara kasta dem. Står det inte så i Bibeln, va? Jag brukar, innan jag lägger mig så brukar jag kasta massa er upp i luften. Hoppas inte mina barn filmar mig någon gång innan jag somnar. För jag kastar upp det en efter andra. I Jesu namn, bort, 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 bort. Och sen kan jag vara fri när jag ska sova, eller hur? Hoppas jag kan vara fri i dag. Om inte annat när man ska sova. Så vi är friköpta. Han har köpt dig och mig till ett högt pris. Och därför är du fri. Och är du inte fri så ska du bli fri. För sanningen sätter oss fria. Vi ska inte vara tyngda av bördor och bekymmer. Utan vi ska överlåta allting till honom. Är du beredd att göra det idag? Överlåtelsen till Gud. Så att det här är själva grunden när vi nu ska liksom gå in och liksom titta på överlåtelsen till varandra. Överlåtelse till Gud måste finnas där först. Och jag tror vi går vidare och läser lite till. Tycker ni är bra att läsa Bibeln eller vad säger ni? Ja, det är väl bra, va? Tänk att vi har ett rättesnör. Är inte det fantastiskt? I denna värld det finns mycket filosofier och idéer och tankar åt alla möjliga håll. Tänk att du och jag har ett rättesnör. Att Gud, det finns något som heter Guds ord. Det finns en bibel. Vi kan läsa det. Vi kan se på det och vi får liv när vi ser det. Det är både levande och verksamt. Vi läser från vers nummer 1 nu. Och nu ska vi ta lite grann och gå över och titta lite mer på det med överlåtelsen till varandra här då. Och när det gäller det ni skrev, alltså det är ju så här att det är en brevväxling vi håller på med. Det är inte bara så att Paulus skriver, utan det är folk som, han får också massa frågor från församlingen, så de brevväxlar med varandra. Det är väldigt lite trevligt, va? Har ni haft någon brev en gång? Det har ni säkert haft, va? Det är underbart. Så att, det måste vi också veta när vi läser att det är brev som skrivs och det är massa frågor. De brevväxlar med varandra. Så det kan vara bra att känna till det när man läser detta. Och det är en församling, ni förstår, en nykristen pionjär församling i en världsstad där ingen annan är kristen, där man har helt annan religion, där man dyrkar helt andra saker, det är helt andra värderingar. Denna kanske lilla församling, vet inte exakt hur stor det var, det är de som skriver frågor till Paulus här och han hjälper dem så gott han bara kan. När det gäller det ni skrev, det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, för det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, står det, båda samtycke, för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd. Ni ser, det väldigt mycket råd här. Förra veckan när Christian predikade var det mycket befallningar. Ni är inte kloka. Och vad är att förstå någonstans? Nu är han lite mer ödmjuk när det gäller relationer. För vi vet att relationer, det är underbart. Det är det bästa vi har. Men det är också det svåraste vi har, eller hur? Och det sköraste kanske också. Men detta säger jag som ett råd. Inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på sitt sätt, den andra på ett annat sätt. Och till de ogifta och till änkorna säger jag, det är bäst för dem om de förblir som jag. Men kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. De gifta ger ju en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag, inte Herren, om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får hon inte överge honom. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru. Och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga. Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid, för hur vet du, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Vi har pratat om överlåtelse till Herren, kallelsen, fokus, tiden är kort. Släpp bekymmerna, låt Herren i allt få bara ta över i våra liv. Det var det första, va? Kallelsen, vi har blivit kallade med en helig kallelse. Gud har kallat dig och mig, det är det första och det är det viktigaste. Och det är det som Paulus försöker säga här. Bli gärna som jag, säger han. Och vet att Paulus, han levde ensam. Vi vet inte om han har varit gift. Det går inte riktigt att säga det. Vi har inga riktiga belägg, varken för eller emot. Men han är så fokuserad. Han springer med sin kallelse. Han springer mot målet. Och han säger att det viktigaste det är kallelsen. Att bara få tiden kort. Spring. Prioritera rätt. Ta bort grejer som inte är så viktiga. Det är det viktigaste. Men sen kommer då nästa fråga. Hur ska vi då förhålla oss till varandra? Och nu lever de i Korint i en tid. Man liksom pratar om att korintisera. Vilket innebar att liksom man levde i någon slags sexuell omoral. Man gjorde lite hur man ville. Paulus, han pratar då om äktenskapet. Ska man gifta sig eller ska man inte? Och man skulle kunna säga att på ett sätt så säger han att det är svårt att vara ensam också, säger han ju här. Varför då? Jo, därför att vi har våra sexuella begär. Gud har skapat oss med de här sexuella bitarna, det vet vi. Men det ska vara i äktenskapet, det är det Paulus säger. Han har den judisk kristna tron, inte den här som lever som den här hedniska tanken som de hade här. Utan det ska vara i äktenskap. Så frågan är då, så därför så säger han att egentligen är det svårt att vara ensam också här. För att första gången man läser kan man tänka att jaha, då får vi absolut gifta oss. Nu ska vi lämna allt här, nu får vi inte gifta oss, nu ska vi bara leva ensamma. Men riktigt så lätt är det inte, för det är också svårt. Och det är också svårt att gifta sig, säger han. Så det är svårt båda delar. Vad sa du? Att vara gift, förlåt. För att vara gift. Men jag liksom tänker också på dem som funderar på att gå in i giftermål. Det är också svårt att vara gift. Det är ett lidande, säger han här. Ja, men hallå. Ett lidande. Det har jag aldrig tänkt på mitt äktenskap. Därför det är också en kallelse. Det är ett förbund man går in i äktenskapet. Det är ingen lek. Det är en överlåtelse och det är också till 100%. Och vi lever i den här, vi är liksom nu i Korint, vi liksom måste försöka tänka in att vi är där. Vi är inte i Jerusalem där alla kände till hur äktenskapet och äktenskapsbrott och visste att det var ett budord. De hade ingen aning om att det var ett budord i Korint, eller hur? Vi lever i en helt annan värld, en helt annan tid. Så att, och där finns det olika filosofier. Den ena filosofin, det är det här liksom njutning, sexuell, gör vad du vill, testa, känn efter, do whatever you want. Och det är den, kan man säga, den nästan rådande tanken i Korint. Vi kallar det för epikurism också. Sen har vi det med stoikerna som sa nästan tvärtom att man ska inte alls, man ska vara helt avhållsam. Det här liksom att man ska tänka logiskt och inte alls låta känslorna och njutningen styra. Så att vi lever i en värld här där det är massa olika filosofier, många olika tankesätt. Och där kommer Paulus mitt i detta. Och det är en pionjärförsamling som är startar i allt detta. Kan ni tänka er vilken röra? What a mess. Det han säger i alla fall, Paulus, här, det är ju då ändå att han ger lite råd och tankar kring det här med äktenskapet i alla fall. Och jag tänkte att vi ska stanna lite vid det. Det första, och jag kan se tre saker. Jag ser det här med troheten, jag ser det här med närvaron och jag ser det här med tjänst när jag läser om detta, om äktenskapet. Det första tycker jag handlar om troheten, överlåtelsen, och det är ju ingen liten överlåtelse. Ni ska ge våra kroppar till varandra. Både ande, själ och kroppar. Så man ska inte tvinga sig på varandra. Det är inte det handlar om. Men när man ger varandra sina kroppar så är det också ett förbundsspråk. Allt ditt är mitt. Allt mitt. Allt. Vad säger du? Allt ditt är mitt. Allt mitt är ditt, va? Ja. Så säger jag rätt. Är inte det fantastiskt? Det är otroligt starkt. Det här är förbundsspråk. Är ni med mig? Vi måste förstå det. Ibland så tror jag att vi som tror nu skulle läsa lite om judendomen och gamla testament och försöka sätta oss in i det här förbundsspråket som judarna har. För judendomen byggde på förbund, har gjort det ifrån början till slut. Och vi är också insatta i ett förbund med Jesus Kristus. Och äktenskapet är också ett förbund. Så vi är förbund med Kristus, eller hur? Men vi är också förbund när vi går in i äktenskapet. Och hur kan vi gå in i det? Jo, det gör vi därför det är väl signat av Gud. Troheten. Överlåtelsen. Han pratar om det här ordet porneia igen. Det finns med lite överallt. Otrohet. Att inte vara trogen. Och det är liksom att man inte, alltså äktenskapet var en förening. Man förenades genom det här samlivet man hade, så att säga. Så där man skulle kunna säga, och det är därför som Paulus säger här att Det är till och med så att om man nu var gift med en person som inte själv trodde, säger Paulus. Till och med så långt går han, så ska man inte söka att bli fri, för man är i förbund. Förbund är förbund. Punkt, kan man säga. Men däremot så säger han att om man är gift med en person som inte är troende och den personen vill skiljas, så låt det vara så då i så fall. Det är det som Paulus försöker säga där. Annars så säger han att äktenskapet ska hållas heligt och det ska hållas i ära, säger han också. Och man kan också läsa ifrån, vi ska se här. Vi kan faktiskt läsa ifrån Matteus 5, 27-30. Vad säger Jesus om det här med äktenskapet? Det är väldigt starka ord här. Här kan vi tala om trohet. Matteus 5, 27-30. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Här kan vi se Jesu egna ord. Och Jesus säger också här att den grunden som Jesus ger här vad gäller att inte vara kvar i ett äktenskap, det är otrohet i så fall, att man då inte kan hålla den biten. Vad är det Jesus säger? Han skärper ju äktenskapsbrudet. Det blir ju ännu värre nu, eller inte värre, men ännu starkare. Inte värre, ännu starkare. Vad är det här handlar om? Det är ju det Paulus säger också, att vi kan inte leva i avhållsamhet. Det är därför du ska gifta dig, för att vi har våra sexuella begär och drifter och allt detta. Vi är skapade sådana, och det är därför äktenskapet finns till. Det är därför Paulus talar om äktenskapet. Det är därför du ska gifta dig, för att vi har svårt att klara av de här bitarna. Och Jesus går väldigt långt här att säga att se på en annan kvinna med åtrå, det är som att du har redan begått äktenskapsbrott med henne. Hallå, vilka starka ord. Oj, 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 nu är det tyst i kyrkan. Ni förstår vad jag menar. Troheten i ett äktenskap är otroligt viktigt. När vi skulle gifta oss så hade vi en pastor som heter Nils Ulander, och han undervisade mig och min fru Esse som sitter här. Vi har varit gifta i, ja, det är många år, ja. Vi gifte oss år 2000, det är ganska lätt att komma ihåg i alla fall. Det måste bli 24 år då, va? Snart i alla fall. Ja. Men då sa han detta, att tänk på detta, att äktenskapet är inte bara känslor och allt det här runt omkring, förälskelse, love, love, love is in the air. Det är underbart, det är också viktigt. Men det är också trohet. Och han sa att lika viktigt som det är med kärleken och känslor, det här romantiken och allt det här, lika viktigt som det är, så är också troheten viktig. Kom ihåg det. Och det har jag tagit med mig väldigt tydligt. Jag liksom tänkte när jag gifte mig, men då har jag fått det här enorma beskyddet. Då är det inga mer sådana problem överhuvudtaget. Jo, det är det. För vi lever i den här kroppen som vi gör. Därför måste vi tänka på den här biten med troheten. Om ditt högra öga förleder dig, säger han, så riv ut det. Det är starka ord, ska jag säga, men det är väldigt, väldigt sanna ord. Och det är bra ord. Att vi måste våga sätta ner foten, gå emot när vi blir förledda. När liksom begären driver oss åt fel håll. Riv ut ögat då i Jesu namn. Det är viktigt med troheten. Han säger, och det är ett annat bibelord som jag tänker vi kan ta med här också, som har och det står då i andra Korintbrevet 6, 14-15. Och det har också med det här med förbundet att göra, att det är två personer som har en tro på Gud som går i förbund med varandra. Det funkar inte. Älska Gud, älska människa. Det funkar inte om inte vi har den här gemensamma förbundet med Gud först. Efter det som Paulus säger, först Gud och sen människan. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Återigen, otroligt starka ord. Jag är väldigt ödmjuk när man läser de här orden. Och Paulus, han är väldigt ödmjuk. Han skriver det här. Han ger oss råd. Men jag tror att det är oerhört viktigt när vi pratar om de här förbundsspråken. Det är att vi först är i förbund med Gud. Är ni med? Och sen går vi i förbund med varandra. Troheten. Sen kommer det med närvaron då. Och då säger ju Paulus någonting här. Och jag tycker om att han säger att jag är så tacksam att det står med här. Att man ska ägna tid för varandra. Inte vara ifrån varandra. För möjligtvis om det är en tid av bön. Och då är det med bägges samtycke till och med. Alltså jag tycker det här tycker jag är jättebra om, måste jag säga. För jag kan säga att jag har varit gift i 24 år och någonting av det viktigaste tror jag, om jag skulle kunna ge ett råd, är att ha tid tillsammans. Att dela gemensamt, att leva ihop, att se varandra, att prata tillsammans, inte leva två skilda liv. Man kan ha olika visioner i ett äktenskap naturligtvis, men man behöver också ha en gemensam dröm. Vad vill vi tillsammans som äktenskap? Förstår ni tanken? Inte vara ifrån varandra. Jesus, han gick undan och bad, det vet vi. Men sen var han med sina lärjungar. Och jag tänker att det där är en sån viktig grund för äktenskapet. Om det ska hålla, om det ska fungera. Det är att vara tillsammans. Att se varandra. Att stå vid varandras sida. Skuldra vid skuldra. Och jag tänker när man får barn, tänk vad viktigt det är liksom att man hjälps åt där, att man kämpar, vi ber för våra barn och vi är tillsammans. Det är själva grejen med äktenskapet, det är ju tillsammans, eller hur? Varför gifter jag mig? Jo, det är för att jag vill gå i förbund med den här personen. Det är inte lätt, säger Paulus. Det är ett lidande till och med, säger han, kan det vara. Varför då? Därför att det upptar min tid. Jag är i förbund med en kvinna här. Jag är gift och det är viktigt att förstå att när man väljer det är det som Paulus säger. Han säger inte att inte vi ska gifta oss, men han säger att tänk på vad det är du gör här. Närvaron. Koinonia. Gemenskapen, att den helige anden är med där, skulle jag vilja säga också. Att närvaro är inte bara två personer, för det kan vara jobbigt ibland. Det kan vara tufft ibland om man har olika synsätt. Man kanske tänker olika, man kanske är lite arg på varandra. Det kan ha hänt. Ni vet hur det är. Relationer är inte bara guldgröna skogar. Ibland är det jobbigt, ibland är det tufft. Men tänk att det finns en person till där då i vardagsrummet. Inte bara du och den du är gift med. Den heliga anden, koinonia, gemenskapen, Gud finns också med i det här. Ett annat bibelord som användes när vi gifte oss, det var att, och det är från predikan, att en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Och med det så kan man tänka sig att det är två personer som är gifta och så finns också Gud med. En tretvinnad tråd brister inte så lätt. Så jag tänker att närvaro är inte bara liksom att man är liksom tillsammans jämt, det är jättebra. Utan det är också att Gud är med i det. Faktum är att ordet tro och trohet är samma på grekiska. Det är pistis på grekiska. Så att tro på Gud, det betyder ju att vara överlåten till Gud, ha en relation med Gud. Men trohet är också samma ord på grekiska, pistis. Eller trohet eller trofasthet, samma ord. Och det, jag bara tänker på det med het och tro. Varm tro, är inte det fantastiskt? Att vi tror på Gud, men vi måste ha värmen också. Den heliga anden måste finnas med oss i detta, annars kan det bli hårt och kallt. Vi faller alla, vi missar alla i relationen. Det finns ingen av oss som är fullkomlig. Men tänk att vi kan få ha en varm tro, en het tro. Där det inte bara är tro i relation, utan det är också värmen ifrån den heliga anden. Glöm inte det. Det är så underbart, det är så många gånger så jag bara känner att när vi bara får be ihop eller man får på lite låsning eller någonting, det kommer någonting och så kommer Guds ande in och då ändrar man på sig. Då kommer den här värmen tillbaka, är ni med mig? Så räkna med det, en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Så kämpar du i ditt äktenskap och tycker det är, jag vet inte hur jag ska fixa detta. en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Det kanske är dags för lite värme igen. Troheten. Vi står tillsammans och det gör vi inte bara för oss själva. Vi ska kämpa, kämpa, kämpa. Utan vi har en till med. Den heliga anden. Oj, tiden går fort här. Nu ska vi se. Så det vill jag också skicka med dig. Tjänst är det sista. Och det tycker jag är så fantastiskt. När man ska prata om det med äktenskapet så är det väl fantastiskt att vi kan få tjäna Gud tillsammans. Tänk att det är som en röd tråd genom hela Bibeln. Det är ju familjen, eller hur? Det finns redan i skapelseberättelsen att var fruktsam och föröker, lägg jorden under er. Och det finns redan där en vision och en plan för äktenskapet. Äktenskapet, så får man barn kanske, familj och allt detta. Det är ju fantastiskt. Och tillsammans så kan man få uträtta så mycket i denna världen. Familjen är ju också en röd tråd genom hela Bibeln, eller hur? Abraham, han blir välsignad. Han får sin Isak till slut. Vi har patriarkerna, vi har de här stammarna vi läser om. I Nya Testament så ser vi att den första församlingen samlades i hemmen, eller hur? Det var familjerna som var grunden, kan man säga, för den första församlingen. De hade olika hus, olika hem. Och på det sättet så kan man också få välsigna andra. Så är du i ett äktenskap eller funderar du på äktenskap. Det är en fantastisk glädje att också få tjäna tillsammans. Det är med teamwork, är ni med mig? Det är också någonting som jag vill hälsa eller säga om äktenskap. Att teamworket är fantastiskt. Teama ihop. Gå inte åt varsitt håll, utan försök att hitta hur kan vi teama ihop? En driver 1000 på flykten, två driver 10 000 på flykten. Det jag har försökt att säga då, det handlar om relationer. Det viktigaste vi har, det är det bästa vi har. Och det är också det svåraste vi har, skulle jag säga. Den här predikan handlar inte om att trycka ner någon jag sagt, att liksom säga att du är dålig. Utan det handlar snarare om att förstå vad viktigt det är med relationer. Att sätta Gud först. Tiden är kort. Jesus kommer snart. Det är det första och det är det viktigaste här, att vi överlåter till Gud. Men sen är det också det här med att vi kan få överlåta oss till varandra i ett äktenskap. Trohet är ett fantastiskt ord som vi har. Och en del människor väljer att leva ensamma. Så att till och med det säger Paulus att det finns viktigare saker att tänka på just nu, säger han. Att det viktigaste är att vi har frid med Gud. Att det förbundet funkar först. Sen kommer det vara så att människor gifter sig. Och det finns människor som inte gifter sig. Och det är ingen liksom så att man ska känna något skam åt något håll. Utan det är viktigt att fråga Gud hur man ska gå vidare här. Men att vi får tjäna Gud, förbundet till Gud, men också förbundet i äktenskapet. Och jag ber, jag ska bara känna att jag ska be en bön. Vi ska också sjunga en sång här om överlåtelse till Gud och överlåtelse till varandra. Och den sången vi sjunger heter Jag lovar trohet till Guds lam. Med allt jag är, med allt jag har. Jag vill tjäna honom och hans bud. Det tycker jag är fantastiskt. Så att min hälsning till dig idag, det är att överlåta dig på nytt till Gud. Och kanske om du är i ett äktenskap, det kanske är dags för överlåtelse där också. Det här med troheten som jag pratar om, det handlar inte bara kanske om att man ska vara trogen och trofast troheten. Utan det handlar också om att släppa in Gud i äktenskapet. Låta han vara med. Och är du här och du har misslyckats och känner att allting har gått dåligt. Jag kan inte relationer, säger du. Med Gud så kan du få börja på nytt. För jag tror att det handlar först om att du får det rätt med Gud. Och sen kan det bli rätt i ditt äktenskap också. Är ni med? Herre, jag bara tackar dig Jesus här för den här stunden. Tack gode Gud för överlåtna relationer. Tackar vi får överlåta oss till dig Gud den här stunden. 100% till dig Herre. Herre, vi vill inte bekymra oss i onödan Herre. Vi har många saker som vi kanske tänker på. Många saker som har med det här livet och den här världen att göra. Gud, vi kastar bekymren på dig nu. Vi vill följa dig. Tiden är kort Herre. Och du har betalt ett högt pris för oss Herre. Jag bara tackar dig Gud att vi får överlåta oss till dig på nytt, Herre. Om det är någon här inne som är sur på Gud eller är arg på Gud eller har problem i relationen med Gud, så ska det få bara lösas upp idag, Herre. Jag tackar dig, Gud, att vi ska kunna ropa halleluja igen. Det kanske var länge sedan du sa halleluja, för du har varit irriterad på Gud. Du undrar vad bönesvaren har varit någonstans. Men tack gode Gud att idag så kan du bara med den heliga andes hjälp få uppleva hur det förändras på nytt. Och vi ber också för äktenskapen, Herre, som finns i den här församlingen. Jag bara ber om välsignade äktenskap, om starka äktenskap. Jag tackar dig för äktenskap, familjer som får stå i tjänst för dig, Gud. Tackar vi får bara än en gång läsa ditt ord här. Oavsett hur vi har det, Gud, så kan vi få uppleva upprättelse i äktenskapen, i relationer. Jag ber också för alla människor som inte är i äktenskap, som lever ensam och som upplever det också om sin kallelse, Gud. Jag ber om din välsignelse för alla dem på ett speciellt sätt den här dagen också, Herre. I Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!